Då var det dags för ännu ett avsnitt av podden på jakt efter framtidens kyrka. Och idag sitter jag i Betlehemskyrkan i Göteborg och framför mig har jag Robert Eriksson. Varmt välkommen.
Tack.
Varmt välkommen till podden då. Det här är ju din kyrka eller din arbetsplats så att du vore ju mer klädsamt egentligen att du hälsade mig välkommen. Men...
Varmt välkommen hit.
Ja, tack så bra. Kul att du säger så.
Ja, det är roligt att ha dig här.
Ja, det är bra. Du, kan inte du presentera dig själv bara så kort och så bra som möjligt så vi vet vem du är?
Ja, Robert Eriksson heter jag. Jag är gift och vi har en tonårsdotter. Jag bor i Göteborg och har arbetat som pastor först i det som var Svenska Missionskyrkan och numera Ekumeniakyrkan. Jag har jobbat som föreståndare sedan jag var 26 år. Det här är det enda jag har gjort. Så jag började ute på Nimbus på Öckerö 2003 och sen har jag varit föreståndare i Sävedalens Ekumeniakyrka. Och nu sen, ja, faktiskt nästa år har jag varit 10 år i Betlehemskyrkan här. Så att det börjar ändå bli några år i arbetet med kyrka.
Och det här, då är det ju väldigt intressant. Det här är det enda du har gjort. Det här är det du kan då. Det här är det här du har investerat tid och kraft i under hela ditt yrkesliv.
Jag kan sjunga och spela och slå på trumma också och spela in CD-skivor som ingen köper längre. Så det kan jag också.
Men då ska man också tillföra in i det. Vart sjunger du de sångerna och vart, i vilket sammanhang? Kyrkan,
ja, va? Precis. Det stämmer bra det.
Så att det rör sig i samma...
Det är att slå på samma spik. Jag använder ju mycket sång och musik i det jag gör. Allting är liksom ihoprört.
Ja, det är bra. Det är bra. Kyrkan är din hemvist helt enkelt. Och därför är det ju väldigt intressant nu att få höra lite vad du har med dig från alla de här åren. Vad du liksom... När du rör i den grytan, vad det är som faktiskt liksom ger god smak så att du vill ha med det framåt. Och kanske även det där som du inte har fått se än, men som du längtar efter.
Ja, men först och främst tänker jag att alla kyrkor har sina unika förutsättningar. Jag har ju funnits ute på en ö, i villaförort och nu i centrum. Och det är ju tre helt olika karaktärer och församlingar. Och det tänker jag är viktigt att komma ihåg, att man blir väldigt mycket den församling där man finns. Mm. Man är väldigt formad av det område som är runt omkring.
Just det.
Och det, där tänker jag alltid man måste börja då man drömmer om framtidens kyrka. Att det finns ju så många karaktärer av lokala församlingar. Mm. Och alla har små egna unika uppdrag beroende på var man befinner sig. Och just det är ju då, har jag ju upptäckt, det handlar inte om mindre bra till jättebra i var man befinner sig. Det är bara olika. Och utifrån det så har man lite olika uppdrag. Och det har varit spännande för mig att finnas på ett sätt i samma region, i Göteborgsregionen, och uppleva att alla har samma grundtanke. Vi vill möta människor med evangeliet om Jesus Kristus. Men man gör det på lite olika sätt, med lite olika dialekter. Och då menar jag inte just ömål kontra innerstads göteborgska, utan mer, man betonar lite olika saker beroende på vad man är för kultur och för sammanhang. Och man använder lite olika verktyg. Mm. Så för mig, som alltid har varit intresserad av hur tron kan gestaltas på olika kreativa sätt, med musik, med kultur och sådär, så var det väldigt roligt att då för några år sedan få börja i Betlehemskyrkan som finns mitt i staden. Och ska man säga något om skillnader så är det ju att här uppstår naturligt sett en annan brokighet, för här kommer människor från alla möjliga håll, från de som inte har tak över huvudet till de som har väldigt mycket tak över huvudet. Och ett väldigt gott liv på ytan. Mm. Alla möjliga människor, ofta människor mitt i livet som har, där livet kanske har gått sönder och man söker efter en gemenskap och snubblar in lite mer. Och det är ju en väldigt rolig dynamik att finnas i. Och därför så är min känsla för den här lokala församlingen att jag precis har börjat. Det kan bero på att det var en pandemi, liksom halvvägs in att jag hade jobbat här, som ställde om en hel del och som satte någon sorts nystart på vissa sätt som gör att 10 år inte känns som 10 år. Mm. Men det är också för att jag kan ju framtidens kyrka kommer ju hela tiden hit, eftersom det är nya människor som kommer, människor flyttar, församlingen ser olika ut åtminstone var tredje år gällande vilka som kommer på gudstjänst, vilka som är aktiva i styrelser, vilka som finns här.
Och det är mycket utifrån att det är en studentstad, men också att det är mycket flytt in och ut ur en storstad, eller?
Ja, och att människor ibland är här ett tag och sen är de inte här.
Nej.
Och det är liksom svårt att lokalisera ibland var de tar vägen. Men jag tänker att det är ungefär så vi vill tänka lite, att det är så vi jobbar. Mm. Att man kan se att Jesus stod och pratade och gjorde goda saker för människor. Men människor positionerade sig lite olika i relation till Jesus och rörde sig lite närmare i vissa skeden och lyssnade lite noggrannare, och sen försvann de ut i periferin och kanske följde på lite avstånd, och lite så där tänker jag att efterföljelsen kan se ut, att det finns en rörlighet i det.
Just.
Men vi finns alltid här med ett tydligt centrum och vill välkomna människor till en gemenskap där man kan komma och gå, men också ha den här balansgången. Och det tror jag också är framtidens kyrka, att så att säga ha vidöppna dörrar och ge människor en stor frihet att definiera om man är med eller inte och komma och gå, men hela tiden erbjuda en tät gemenskap för den som är redo för det, den som är redo att växa i tro ska ha möjlighet att göra det och alltid få det erbjudandet. Mm. Samtidigt som andan ska vara att ja, men vi välkomnar dig när du kommer, och när du inte är här så tror vi att du har goda skäl att inte vara här.
Mm.
Och det är så det måste vara, tänker jag. Man anpassar sig efter de förutsättningar man har, kort sagt.
Ja. Ja. Hade det varit annorlunda, tror du, om du hade varit på ön nu? Hade det varit liksom, är det ett annat förhållningssätt då? Eller gäller den principen vart man än tar vägen?
Ja, jag tror att den gäller, det vill säga människor måste uppleva en sorts frihet om man kommer in. Ibland brukar man ju skoja om att om det kommer någon ny till en ekumeniakyrka, så är det alltid någon som ställer frågan: känner du till scouting? Vi behöver scoutledare, oavsett vem som kommer när. För man är så mån om både att ens verksamhet ska leva vidare och att den här nya ska få något att göra och sådär.
Just det.
Och jag tror att det är jättebra att hälsa med en varm blick och visa att vi finns här. Men det där skulle jag nog säga är en väg till att människan inte kommer tillbaka igen. Ja. Att för snabbt bli inträngd i ett hörn med en sån känsla av: vem är du?
Ja.
Varför är du här? Är nästan känslan man kan få kanske ibland om man kommer till en kyrka där många känner igen varandra. Och att träna på en öppen gemenskap är bra överallt. Sen är ju inte just Nimbus på Öckerö så representativt, för man byggde ju en kyrka just för att människor skulle komma från hela ön med café och konferens. Och, så på ett sätt byggde de in den öppenheten.
Ja,
men jag tror principen är densamma.
Ja. Att man ska ha frihet att gång på gång hela tiden välja att vilja vara en del av gemenskapen.
Det finns något vackert i det. Och så finns vi hela tiden här med ett tydligt erbjudande och med möjligheter att få en tätare gemenskap och växa i tro och så.
Bra. Vad tänker du mer då? Är liksom viktigt, det gäller ju både liksom hur ni bygger nu förstås och vad som präglar nu och vad du vill ska prägla framöver.
I Göteborg så brukar man ju säga att det här är en segregerad stad. Mm. Och det som är fördelen med Betlehemskyrkan i att kunna arbeta för stadens bästa är ju att vi har två uthålliga verksamheter i Hammarkullen och Lövgärdet. Mm. I Hammarkullen har vi en samarbetskyrka med Svenska kyrkan som heter Mariakyrkan, och i Lövgärdet finns det sedan 70-talet ett hus som kallas Rosa huset som är Ekumeniakyrkan i Lövgärdet. Men det är en del av Betlehemskyrkans församling. Mm. Och där lär vi oss väldigt mycket hur vi kan arbeta socialt, hur vi kan ta vara på den kompetens som finns i de nordöstra förorterna och bygga samman centrum mer med förorterna. Att vi lär känna varandra och på det sättet i miniatyr visa på hur vi tycker staden ska fungera. Att vi inte får bygga för mycket enklaver med likasinnade i olika bostadsområden. Och det är ju, ser jag, kommer vara en fantastisk möjlighet också i framtiden. Där vi som centrumkyrka som har vissa resurser kan bära ekonomiskt med hjälp av Ekumeniakyrkan nationellt. De här väldigt viktiga verksamheterna för barn och unga i det vi kallar utsatta områden. Mm. Och att både se vad vi kan lära och inte tänka att vi går ut och gör en god gärning är ju bärande. Men vi ser också att vi måste vara med och stötta, för det finns så mycket kompetens och kunskap, men i de här områdena finns det inte samma ekonomiska bärighet. Mm. Och där vill vi långsiktigt jobba och se unga människor både finna en tro men också finna, så att säga, sig själva att tro på. Att jag kan också få en plats här i det här landet. Jag kan klara en utbildning, jag kan få ett jobb, jag kan hitta ett sätt att leva här som är det som jag önskar och drömmer om. Få verktyg och hjälp att göra det. Och det tror jag också är framtidens kyrka. Det handlar om allt detta.
Mm. Mm. Är det något utav det där som du har fått inspiration ifrån? Ifrån Storbritannien och Steve Chalk och så. Är det liksom något ni har plockat upp där? Eller jag vet ju att han har varit, och deras arbete i Oasis har varit en stor inspiration.
Ja, och vi var där i november, jag och Magnus Bramer som jobbar med att få ihop alla de här tre delarna. Mm. Att synka tillsammans och som jobbar mycket också med utveckling i samarbete med fastighetsbolag och kommun och företag och så. För att kunna också skapa både medel och möjligheter för unga.
Mm.
Så vi fortsätter att lära av dem. Men det här bygger ju väldigt mycket på vad man gjorde inom missionsförbundet på 1970-talet. Så Rosa huset var en av pionjärer från Betlehemskyrkan som sa vi ska ha scouting för unga i Lövgärdet. Och då var ju Lövgärdet en helt annan plats. Det var en nybyggd förort där framtiden skulle bo. Och där människor flyttade från trångboddhet till luftiga, ljusa, fina lägenheter nära natur och skog och sådär.
Mm.
Så då man gjorde det här på 70-talet så var man med och byggde framtidens Göteborg, och man tänkte, det var inte utsatta områden utan det var framtidens boenden och framtidens plats där alla ville bo.
Mm.
Och så etablerade man arbeten där. Mm. Och det har ju sen fortsatt och vi har fått möjlighet att se hur det kan växa på nytt. Och det har ju Oasis i England hjälpt oss med att se hur kan det som en gång gjordes på 1970-talet tas vidare in i framtiden och få en aktualitet idag.
Just det.
Och då ser man ju att mycket kan man använda sig av scouting och så att säga tonårskvällar med andakter, det vi tycker är väldigt traditionellt, det funkar väldigt bra, inte minst för muslimska barn och ungdomar som gärna tänder ett ljus och sjunger en sång om att ljuset lyser i mörkret, var inte rädd. Alltså vi kan sjunga ord från Jesus även om vi i vissa lägen är försiktiga med att förkunna ett omvändelsebudskap. Men det fungerar med de här verksamheterna också idag. Just. Men sen är det mycket som har förändrats som vi behöver ändra på och jobba med. Men barn och ungdomar behöver ju framför allt äldre förebilder. De behöver gemenskap. Och det förändras ju aldrig. Människans behov är ju konstant.
Hur gör ni Rosa huset om det kommer, när ni har scouten, när det kommer någon ny människa? Frågar ni den direkt om den vill vara scoutledare då, eller?
Ja. Och det kan jag göra även här i podden. Vi behöver scoutledare till Rosa huset.
Anmäler gärna. Maila till Robert Eriksson.
Ja.
Vad har du mer i tanke och hjärta för när du tänker på vad kyrkan ska ta vägen? Vad som är viktigt?
Men dels så tror jag att vi behöver fortsätta fokusera på ett sorts radikalt budskap. Att Gud är kärlek. Gud har inte lite kärlek ibland eller visar kärlek då Gud behagar det. Utan Gud är i sitt väsen kärlek och Jesus visar oss det. Mm. I handling och ord, sitt liv, sin död, sin uppståndelse. Och att bära fram det också i handling och ord, liksom, det är avgörande att vi fortsätter med det. Och att vi är väldigt tydliga med att gudsbilder där vi är rädda för Gud eller där vi själva går in i eller tar emot kravfyllda gudsbilder, det tillhör det förgångna, det tillhör inte framtiden. Det är väl det ena. Och det andra jag tror är att betona att Gud i första hand inte ens vill göra saker för oss eller med oss, utan att det centrala är att Gud vill vara med oss och att Jesus visar det. Mm. Jag har med ett papper här där jag skrev upp några siffror från en brittisk teolog som vi också mötte i London som heter Sam Wells. Och han berättade för oss att han hade kommit fram till att 1% av Jesu liv utspelade sig i Jerusalem i samband med påskens drama. Och 9% i Galileen där Jesus byggde en rörelse. Men 90% av sitt liv levde han i Nasaret, mitt i vardagens relationer. Och han menar att det är det där som är grejen idag som vi behöver lyfta fram. Att vi tror på en Gud som delar våra liv och som vill tillbringa tid och gemenskap med oss. Mm. Och det tror jag är för framtiden också, att vi hitta vägar också att leva med andra människor och växer tillsammans innan vi börjar titta på hur vi ska så att säga förändra världen. Mm. Betona det relationella och det är väldigt basalt. Mm. Men vi förlorar oss ständigt i handlingsplaner och blickar framåt på hur ska vi växa, och så missar vi att Gud framför allt vill vara med oss. Immanuel, Gud med oss. Liksom. Det är ett perspektiv som har drabbat mig väldigt mycket sista tiden. Och jag tänker att vi är rätt många anställda här. Och kan vi arbeta för att människor upplever att vi helt enkelt bygger tillit, lär känna varandra, dela livet, dela tron med varandra. Det behöver egentligen inte vara svårare än så.
Mm.
Sådana gemenskaper, sådana platser behövs ju verkligen.
Men hur gör man det i praktiken då? Eller som kyrka, hur hamnar man för att stimulera den biten? Ni har ju en sak liksom i ert kollegiemässigt att ni liksom, man kan ju börja tillämpa saker relationellt däremellan, men sen också gentemot nya människor. Hur kan man styrka det? Handlar det om gudstjänsten? Handlar det om andra mötesplatser? Handlar det om att möta människor utanför kyrkan? Alltså inte bara människor som inte är med i kyrkan, utan att hitta mötesplatser bortanför kyrkan, om du förstår vad jag menar. Eller är det allt detta?
Ja, jag tror att det är allt detta. Att det är förhållningssätt det handlar om. Att då jag möter en människa så möter jag inte ett objekt som ska frälsas. Utan jag möter en människa där anden har varit med den personen sen personen föddes.
Mm.
Och mitt uppdrag är att lära känna den här människan och se hur kan den här personen upptäcka att ja, men då i mitt liv, fast jag inte visste det, var Gud med mig.
Just det.
Det är en helt annan attityd
än
att säga, men du som kommer in här behöver faktiskt lära känna Jesus som du inte har en aning om vem det är. Att tror jag att Gud följer människan från början, eller tror jag att tron på något sätt måste planteras endast vid ett omvändelseförsök?
Mm-hmm.
Och där kan jag tycka att det blir ett lite för objektifierat sätt att se på en annan människa som vi ändå säger är Guds avbild. Mm. Så det handlar om teologi på ett sätt och hur jag förmedlar tron. Men sen handlar det ju om en mängd förhållningssätt, att lyssna och mer än att tala och allt det där.
Mm.
Men det är också någonting jag tror att anden skapar i en gemenskap. Det är något som händer, det är något Gud ger i en gemenskap som lever i bön, i gudstjänst, som lever i relation. Då växer relationen liksom. Det kan lätt bli väldigt fluffigt att prata om sånt här. Men det kokar ner också till gudsbild och människosyn.
Ja. Ja. Och gudsbilden då är detta med den kärleksfulla skaparen som vill oss det bästa och som...
Ja, som är närvarande hos oss, är med oss. Ja. Där poängen med att Jesus dör och uppstår är lika mycket att Gud inte kan vara utan oss. Som att Jesus besegrar döden.
Mm.
Ofta har vi ju en hel del motiv som vi lyfter fram som det mest... Över allt annat. Och här tänker jag, men över allt annat är nog Guds längtan efter gemenskap. Det är det vi ska betona i till exempel Jesu död uppståndelse. Därför kommer Jesus.
Ja.
Sen är det många andra saker som händer samtidigt och det måste vi också prata om. Men jag tror att det där, och som sagt, det här är ju verkligen bara evangeliet. Men evangeliet har ju många facetter och det finns mycket man kan betona. Och det här tror jag är bra att betona i vår tid.
Ja. Oh, men Gud, alltså egentligen är ju påsken har ju mycket av det där att tillföra av liksom gudsbild kring liksom den kärleksfulla som liksom söker gemenskap, som offrar sig för oss och som besegrar för oss och så vidare. Och så har vi julen också, de är ju egentligen samma som du pratade om, Emmanuel, med Gud för oss, liksom Gud som kommer till oss och Gud som liten och bräcklig och utsatt. Och som allting är också för att söka gemenskap. För att möjliggöra påsken senare också. Ja. Så det är ju två uttryck för samma sak egentligen. Och två väldigt viktiga naturliga helger att ta kraft ur, tänker jag.
Och idag är människor som vi brukar se och läsa om väldigt ensamma.
Mm.
Så de här gemenskaperna blir ju allt viktigare.
Så det handlar mycket om liksom bilden av eller liksom ett intresse för nya människor, nyfikenhet på nya människor. Är det något som behöver prägla kyrkan och dess folk mer?
Jag märker det. Vi har en satsning 2-3 gånger per termin som vi kallar retreat söndag. Retreaten funkar väldigt bra för människor som inte är så vana vid kyrkan just här.
Mm.
Och då har vi gudstjänsten som en del av upplägget. Så man kommer hit vid 9:30, får lite kaffe och sen är det ett första föredrag. Och sen är det en paus och gudstjänst och så sopplunch under tystnad. Och sen fortsatt tystnad, reflektion, undervisning. Avslutningen är alltid ett delande i grupper. Det var Olle Karlsson, prästen, som var vår första gäst. Och vi gjorde det här upplägget för 4 år sedan. Och jag fick lite ont i magen då han plötsligt sa, nu vill jag att vi alla delar upp oss i olika grupper. Och det var ju jättemycket folk som aldrig hade varit i kyrkan innan. Jag tänkte, nu kommer de ju aldrig komma tillbaka.
Mm.
För man tänker man ska vara på en retreat. Och det man får göra är att sätta sig i en grupp med människor man inte känner. Och dela sitt liv. Eller dela, det här tar jag med mig och det här har gjort intryck på mig under dagen.
Mm.
Men ofta är det ju så, det som är självklart för oss blir självklart för andra. Och han lever ju det här med... 12-stegsrörelsen, delandet.
Ja,
och människor svarade upp med en sån enorm respons. Det blev ett otroligt delande i de här grupperna. Och människor grät och sa, det här är det. Jag har aldrig pratat så här ärligt med min familj och släkt innan ens. Och nu sitter jag här och i ett tryggt rum och sådär. Förhållningsreglerna var ju tydliga och så. Och det fick mig... att tänka om kring vad söker folk efter idag?
Mm.
Och det blev väldigt tydligt. Ja, men man vill ha en plats med självklart trygghet, en möjlighet att veta att ingen kommenterar det jag säger. Jag är säker här, jag kan också säga pass. Men jag kan få dela någonting.
Ja.
Och då människor får den möjligheten så vill de det. De vill att andra ska se och bekräfta deras liv och dela det med andra. Och det gör att jag tror delandet kommer bli ännu viktigare.
Ja,
och därför tror jag också på vittnesbördet i gudstjänsten till exempel. Att så många som möjligt får dela berättelser om hur mitt liv ser ut. Hur jag upplever att Gud rör sig i mitt liv. Och de här delarna, det gör ju att människor känner att du kämpar också med det här. Alla har det svårt på olika sätt, men hittar också små glädjeämnen i vardagen trots att livet kan vara väldigt tufft. Att få känna igen sig i andra och sådär. Hitta olika mötesplatser för det.
Ja.
Där den här retreatsöndagen har blivit en sån mötesplats som lockar många människor som inte är så vana vid kyrkan och som lär känna både gudstjänsten och någon ny och kyrkan på något sätt.
Ja, ja. Är det något mer du har så där när du tänker vad kyrkan ska vara, vad du längtar efter att du får se mer av?
Jag hoppas att vi ska kunna förena just Ekumeniakyrkan, förena den här öppenheten, delandet, det folkliga med här, det funkar väldigt bra här att ha en gudstjänstordning som är väldigt robust och matnyttig med överlåtelse, bön, förkunnelse, en tydlig förbön med vår fader och välsignelsen. Alltså man får en sorts, man får väldigt mycket, och nattvarden. Man får liksom ordet och bordet som kyrkan alltid har firat i 2000 år på något sätt. Den här helheten, samtidigt som man har en öppenhet och en spontanitet och en möjlighet att både ge och ta emot förbön och som sagt dela sitt liv. Jag tror Ekumeniakyrkan har möjligheten att bygga sådana platser där man är väldigt historisk i sitt gudstjänstfirande och väldigt karismatisk i en mening. Mm. Och här är den karismatiken rätt så lågmäld, för det är så kulturen är. Mm. Men ändå att man är väldigt många idag ser det som väldigt självklart, till exempel med momentet att någon ber för mig i gudstjänsten och att det finns alltid möjlighet till det. Mm. Parallellt med att vi vill ta emot liksom Jesus Kristus själv i bröd och vin och ha en sorts frihet och även böner jag får vila i. Ja. Jag tror man kan hitta en sån kombination. Och så nu då vi smalar av och just tittar på, kanske det var jag som smalar av det här, började tala om gudstjänst.
Ja.
Så har jag en sorts vision för att det här ska kunna samexistera. Och, ja, och att formen är också viktig. Liksom. Mm. Och att hitta en form som är slitstark och håller i längden. Och där ser också förutsättningarna olika ut beroende på hur många kan man vara som jobbar med en gudstjänst ens i en kyrka.
Mm.
Många är en halv anställd och man är bara en handfull i gudstjänsten. Ja, hur gör vi då? Så att jag är medveten om att jag talar utifrån en situation där vi har människor och resurser. Men jag tror oavsett man behöver hitta en slitstark gudstjänst som håller. Och som håller också för människor som inte är vana.
Som man kan känna sig trygg i och
vila i.
Ja.
Och samtidigt få där det får kännas.
Mm.
Vi kanske tenderar att leva mycket i huvudet ibland i våra sammanhang.
Ja.
Men att huvud och hjärta får finnas med i gudstjänsten. Att en hel människa får finnas, kort sagt.
Ja. Och då är alltså de här bönerna, då förbönen och så vidare, som är en del av det. Men jag tänker att du som är liksom också musiker och sångare tänker in mycket kring den delen också. Sången och musiken som möjlighet att känna och uppleva och erfara Gud också.
Ja, verkligen. Och att inte vara så ängslig kring vilket decennium en sång är skriven, utan kan man blanda rätt så friskt.
Ja.
Centrala är att gudsbilden inte strider mot att Gud är kärlek, att man betonar det i texten oavsett om sången vi sjunger har 500 år på nacken eller är skriven på 1990-talet. För det är väl så frimodiga vi är. så moderna kan vi vara.
Ja,
alltså vi går in i 1990-talets låsångsproduktion. Och
i framtidens Betlehemskyrka så kanske man till och med kommer in i 2000-talet då?
Ja, det tror jag vi kan röra oss sakta mot det nya millenniet när det gäller. Nej, skämt åsido. Vi har ju Ekumeniaton där många här i kyrkan faktiskt är aktiva och skriver ny lovsång. Vi har 4-5 stycken som är aktiva i just det här jättefina initiativet som Ekumenia har med att skriva ny text och musik och sådär.
Ja.
Så det har ofta bärighet. Så jag vågar nog säga att vi håller oss i nutiden också.
Ja, det är
också.
Bra. Det är bra. Men utifrån hur jag känner till både dig och Betlehemskyrkan och så vidare, så är det ju inte heller bara ifrån den här rent liksom den traditionella traditionen, eller vad man ska säga, som ni hämtar en sån sak. här är det inte ovanligt med, häromsistens hade ni en hel dag kring Bruce Springsteens musik till exempel.
Ja, det har jag inte nämnt någonting om, men kulturen är ju, ser vi, ett väldigt tydligt sätt att dela kristentro och få utforska kristentro genom musik och kultur. Allt ifrån bokmässan i BK ja. Till såna här dagar där vi bjuder in journalister och musiker och teologer, och någonstans har i det här fallet Springsteens musik som en sorts plattform eller bottenplatta, och sen pratar vi om världsläget, politiken, hur tron kommer in i allt det här.
Gudsbild och människobild kan jag gissa.
Ja, men exakt, ja. Verkligen. Och att på något sätt är Jesus aldrig främmande för det som uttrycker någonting sant om våra liv, och kulturen och musiken har ju det som uppdrag.
Ja.
Och därför är vi ju, det har vi ju väldigt mycket av.
Och det där är helt sömlöst för dig, va? Alltså det är helt naturliga, det är inte liksom något annat, något avvikande egentligen, utan det är annan sida på myntet bara.
Ja, precis. På ett sätt är jag glad att du inte ställer frågan sådär, men hur går det ihop? Blir det inte slagsida mot så att säga, det sekulära eller så? Och jag tror att de flesta av oss som finns här har en syn på att allting är vävt i ett stycke på något vis, och vi är inte främmande för att gå i dialog med alla sorters religioner och trosystem. Det handlar ju om att, men vår utgångspunkt är ju en kristen livssyn och den kristna tron.
Ja.
Det, och som, det är nästan lite klischéartat, man hör det kanske jämt, men detta att är jag trygg i min egen övertygelse så kan jag utan problem och med glädje sitta och samtala och lära mig av både andra religioner och andra filosofier och och också se spåren av
just det.
Gud och Kristus i en massa olika.
Ja, och det är klart att det du säger också förut, att om nu Gud hela tiden har funnits med hos människor och alltså egentligen överallt, och inte det där att han plötsligt dyker upp någonstans och liksom här kommer han plötsligt, det kommer Gud nu och ska introduceras här i en ny del, utan han har funnits där hela tiden. Då har han ju funnits i alla olika delar, även i liksom populärkulturen och på det sättet, och kunna se då hur Guds andetag syns där. Liksom.
Ja.
Det är ju egentligen ganska naturligt.
Ja, verkligen. Och här tänker jag att vi behöver se att det är inte så att vi är på väg i någon ny riktning. Utan det här är alltid vad den kristna tron har gjort och velat göra. Alltså, var tydlig med det här är erbjudandet som finns för alla människor. Men det liksom landar i nya kulturer och formas också. Är väldigt, kristen tro, det är därför den har spridit sig så. För den har varit så framgångsrik på att också integreras med trosystem som redan har funnits på platsen.
Just det.
Går att visa hur mycket exempel på det som helst. För poängen är Jesus Kristus som vill ha relation med oss. Det är inte ett... Vi tror i första hand inte på en bok, utan på en person som det står om i en bok. Och därför är det vår heliga skrift. Så tänker och resonerar inte alla, men många kristna gör det. Och jag tror att det ger oss så mycket möjligheter att möta människor. Och jag tror inte heller att det finns en guldålder för kyrkan, utan att vi har mer framtid än historia. Och det gör ju också att det är väldigt spännande att tänka att vi fortsätter primärt framåt.
Ja, men det var väl ett väldigt bra slutord i det här samtalet, att få rikta in sig så mycket på framtidens kyrka som du precis gjorde.
Ja, men då säger jag inget mer.
Jo, och du får säga något mer om du har något mer att säga av vikt.
Nej, men jag vill återigen välkommen hit till Betlehemskyrkan, och tack för möjligheten att vara med här.
Tack Robert för att du tog dig tid. Allt gott.
Tack.